Vet du vad min superkraft är, Anders?
Jag kan gissa att det är att vara tyst jättelänge.
Ja, jag är helt okänslig för pinsamma tystnader, vilket är jättebra när man ska förhandla om saker.
Det är verkligen det. Även att få folk att berätta saker de inte vill säga, genom att bara sitta tyst. Det är också ett bra knep. Ja, bra start på podcast.
Anders kastade ut en utmaning att att han inte skulle på. Därav tystnaden i början.
Kommer vi aldrig göra igen.
Ja. Välkommen till Modemodemet. Jag heter Bartek. Med mig har jag Anders och Patrik. Och idag ska vi prata rekrytering. Patrik har laddat upp en massa hot takes, har han lovat.
Jag sa att jag inte har en massa hot take på det här ämnet. Vad fan?
Men det bröts lite när du sa det, så jag hörde bara att du har det. För bort när du sa inte.
Okej, jag kan... Det blev väldigt flamsigt i början. Jag ber om ursäkt för detta. Från och med nu är jag seriösa. Och Patrik börjar med det.
Okej, rekrytering. Ja, rekrytering. Det är ju ett ord. Jag är bra på kanske dåliga synpunkter på saker, men inte så bra på.
Okej. Det här började med att jag sa att jag tycker att kodtester är ganska dåligt. Och lite flamsigt. Eller inte flamsigt, lite sådär väldigt lite smäll för pengen. Och Patrik sa att han kanske inte håller med mig. Det var ungefär så kontroversiella vi kan bli. Så att,
Ja, men jag håller med dig delvis, ja. Jag tycker inte det finns så här mycket. Jag tycker inte det finns någon speciellt bra anledning att göra folk jättenervösa på en intervju. Så här, nu ska vi sitta två personer och titta på din rekordar. Och jag tycker inte heller samma sak med whiteboard och sånt där. Det är trams. Men någon form av så här, röktest tycker jag är bra. Vi har det på mitt nuvarande uppdrag. Vi har en hemuppgift som är väldigt liten och den filtrerar ut. Ja, alltså den har sparat in oss säkert 100 timmar i intervjuer.
Det som jag har upptäckt de gånger jag har suttit på den rekryterande sidan är att det finns väldigt många människor som är väldigt bra. Det är ungefär som mäklare. En mäklare behöver inte vara jättebra på att sälja en bostad. De behöver vara jättebra på att sälja sig själva. Och det är lite samma sak i rekrytering. Det finns människor som är jätteduktiga på att ta sig igenom anställningsintervjuer. Så det är en metaskill de har snarare än att vara
absolut
bra.
Och sen att sitta och kunna vända ett binärt sökträd behöver inte så här översättas till att faktiskt vara bra på att lösa problem. Eller, alltså bara för man sitter på topcoder och alla de där sajterna så behöver det inte alls betyda att man, bara för man är bra liksom rent algoritmiskt, så behöver det inte betyda att man faktiskt så här
kan...
Nej, och jag inser att jag vet inte, det kanske är lite kontroversiellt. Det kanske låter lite elitistiskt, men jag tycker det har sin plats någonstans. Speciellt när det är lågkonjunktur och folk kanske söker jobb som de normalt inte skulle söka. På grund av måste söka så mycket som möjligt. Så det...
Jag håller ju tyvärr med. Jag brukar nog tänka att, eller brukar jag till och med snarare kanske säga att kodtester är ett bra sätt att filtrera bort folk, men inte liksom fram, inte att det är lätt att få, vad blir det, false positives på ett kodtest, men false negatives är svårare. Jag tror att det betyder det jag menar, men jag håller med, det kan vara ett okej filter, speciellt om det är sån här liksom ganska lätt administrerad uppgift och lätt kollad uppgift.
Mm, exakt.
Det, då kan det ju vara en effektiv, då kan det vara ett ganska effektivt sätt att filtrera och få ett hum.
Ja.
Jag har haft absolut sådana också på vissa jobb där man har fått antingen de här som inte typ, men typ inte har ens koden som är formaterad. Och så sådana här som bara, men va, liksom, vad håller du på med? Det är ju en sak. Eller de som skriver jätteavancerade grejer med så här multithreading för att göra en kalkylator. Det är också liksom, okej, du kanske inte heller passar här.
Mm. Nej, absolut. Men om man har, jag tycker det är en ganska bra metod faktiskt. Man har ett test som kanske tar 15 minuter att göra. Du får göra när du vill. Det finns ingen deadline. Deadline är väl möjligtvis att om man återkommer efter 2 månader så kanske vi inte rekryterar till den tjänsten längre. Men det är, ja, återkom när du har gjort det liksom. Så man behöver absolut inte känna någon stress inför att hitta tid att lösa uppgiften. Och man behöver inte lägga speciellt mycket tid på det heller. Utan så jag tycker det är ganska schysst upplägg. Alltså vi kräver inte så här att man ska lägga 3 timmar på sin helg liksom för att som ens komma till en intervju. Det är ju...
Nej. Ofta tycker jag också att kodtesterna har väldigt lite med det som jobbet rekryteras till. Alltså i en perfekt värld, i min perfekta värld, säg att jag söker till ett ställe som jobbar med .NET och de har någon slags webbapp som man ska bygga. Ja, men då kanske man får en dummy app, en länk till ett GitHub-repo med en dummy app, och så är det typ så här, implementera den här vyn i appen. Mm. Och liksom vyn ska ta, som Patrik säger, typ 15 till kanske 60 minuter. Men fokus ska liksom inte vara att kolla att du kan balansera ett binärt träd, utan det är snarare liksom typ, skrev du tester på det du gjorde och liksom ser det okej grafiskt ut och klarar av att göra en pull request.
Mm. Nej, så som vi gör, då får de ett färdig kod. Mm. Kanske 30 kodrader, något sånt där. Mm. Och sen en testfeed.
Mm.
Och det som jag märkt är att det är ganska bra filter för att testa hur folks liksom, om de kan följa instruktioner eller inte. För ett av testerna fallerar nämligen. Och uppgiften är att man ska modifiera koden så att den fungerar igen.
Mm.
Och som en bonusgrej så kan man, om man hinner, liksom, kan man refaktorera koden. Men om man inte hinner, för den är väldigt fult skriven här. Men om man inte hinner så är det fine, liksom, om man kan bara läsa kod, förstå den, fixa felet, som är väldigt enkelt. Men då har man liksom fått in så här folk som bara har refaktorerat koden, men som aldrig har kört testerna, för de fungerar fortfarande inte.
Mm.
Så jag tycker att det har fungerat ganska bra.
Det är lustigt att du säger det.
Nej, förlåt, kör på.
Jag ska bara dra en liknelse, för jag lyssnade på en podcast som heter, jag kommer inte ihåg vad den heter, men där de pratar med Adam Wavin, Tailwinds-killen, och han håller på att rekrytera någon. Och han sa att om du vill söka jobbet och bara läser igenom instruktionerna till ansökningsprocessen och följer dem till punkt och pricka, så hamnar du i topp 1% av alla kandidater. För att det är ingen som läste instruktionerna, de liksom bara YOLO ansökte.
Jo, jag skulle säga att det är min erfarenhet faktiskt.
Vad gör ni efter ett sånt test, Patrik? Om det känns som att testet liksom är, ja, men det är passing grade. Går ni vidare med det? Eller är det bara, okej, det är klart. Nu ska vi ha istället en intervju in person. Eller liksom, vad gör ni sen?
Nej, sen är det ju ren intervju liksom. Där man får se liksom, man får prata med personen och se liksom, ja, med ett samtal helt enkelt. Så det första är ett rent liksom filter, för vi får in väldigt många ansökningar. Så det är bara ett rent filter, som Bartek säger, så här, man kan läsa instruktionerna och bara följa dem till punkt och pricka liksom. Ja, men då slösar inte vi bort vår tid. För det värsta som finns är att sitta i en intervju där man inser efter 5 minuter att det här var inte det vi letade efter.
Ger ni en feedback på det? På hur det har gått?
Ja, jo, men det brukar vi göra.
Mm.
Men det är inte så schysst så här, liksom, man bjuder in någon till en intervju och sen man kan inte, eller jag vet inte, ni kanske gör det. Men jag har väldigt svårt så här, för att avsluta intervjun efter 5 minuter, utan då drar man ut på den liksom, så att det inte ska kännas dåligt för den personen som där, även fast jag vet man slösar bådas tid. Men
du skulle haft min superkraft att ha en oändlig timer på pinsamma tystnader.
Mm.
Sitta i 45 minuter i awkward silence.
Ja.
Jag har rekryterat, dels suttit liksom med arbetsgivare och kunder och agerat någon slags intervjuare, men jag har även försökt rekrytera själv till mitt bolag. Och det när jag rekryterade till mitt eget bolag så fick man det här ofiltrerat, för sitter man som en utvecklare och liksom får frågan, kan du intervjua den här kandidaten, då är det någon som har gjort liksom den här pre-vettingen. Men när jag bara körde solo, så det, man måste liksom få 99 nej för att få ett ja, och sen är det ja ett väldigt skakigt, så det om man tycker det är jobbigt som jobbsökande, så är det minst lika jobbigt på andra änden. Och det är väl därför HR finns, för att liksom hantera den här. Jag förstår varför det ibland kan kännas som opersonligt och ett numbers game, för det är det. Det är det absolut. Vad tycker ni om såna här nerd snipes? Att posta en kodsnutt på tunnelbanan och så ska man lösa den, så får man någon URL och kan söka den vägen.
Spontan känsla är att jag tycker att det är lite för mycket av en gimmick-grej.
Mm. Samma.
Då är ändå jag en sån person som gillar sådana där pussel och lösa små mysterier och tycker det är kul. Men de där känns så för liksom fellow kids-aktiga, för att jag blir istället arg på dem.
Ja, sen kan man ofta inte lösa dem i huvudet. Eller liksom när man sitter på, utan när man skulle behöva ta en bild typ. Och, alltså det är så här, en sträng med random siffror. Och sen så någon loop och så manipulerar den här arrayen på något sätt och sådär liksom. Och det har varit kul så här, sådana uppgifter hade kanske varit mer roliga att titta på om man faktiskt bara kunde sitta och så här lista ut.
Jag vet att Spotify körde förut, och då körde de något så här advent of code-aktigt, att man fick en problembeskrivning och så fick man submitta kod på något sätt. Och det här var typ innan GitHub var stort, så man fick typ mejla in Python-kod och så fick man ett svar om det hade klarats eller inte. Och det var ganska roligt. Det var liksom lite knep och knåp, men det föll på samma. Det var lite lead-codigt, och det var ännu värre än lead-codigt, för man var tvungen att typ veta vad en Poisson-fördelning inom statistik är för att lösa ett av problemen. Så det kändes nästan lite gate. Keep it.
Alltså jag tycker att det där, ofta faller det där snarare under någon slags PR-grej i mitt huvud än effektiv rekrytering, föreställer jag mig. Så det är mer ett sätt att få ögon på och få mycket, det blir en större funnel in liksom med ansökanden kanske. Men som rekryteringsverktyg är jag skeptisk. Spontant. Mm. Generellt är ju att lösa pussel är ju inte någonting som liksom, om man skulle designa en liksom en rollspelskaraktär som var en programmerare och han skulle vara, eller hon skulle vara bäst i världen, skulle ju inte liksom fippliga pussel vara staten man satsar på. Faktiskt, det är ju liksom, det är ju mer då planeringsförmåga, abstraktionsförmåga, social förmåga och sådär, liksom allt det där som inte är att health lösa points. Pilliga pussel. HP är viktigt också. Det är ju inte liksom att vara en sån där person som liksom är det. Det är klart att det finns såna roller också och såna yrken, absolut, men den breda massan utvecklare sitter ju inte med såna grejer varje dag. De sitter ju och gör sånt som är som kräver liksom förmåga att bygga kladdiga system över lång tid med många människor.
Mm. Har ni behövt göra något så här IQ-test i en intervjuprocess någon gång?
Jag berättar om min absolut värsta rekryteringsprocess där jag faktiskt tog jobbet också. Det var efter att vi hade flyttat till hus och vi hade jättesmå barn och det var jättejobbigt att pendla en timme in till stan varje dag. Så jag hittade ett företag här i närheten. Det var jättebra för det var 10 minuter med cykel. Och de sökte en Scrum Master. Och grejen där var att när man sökte Scrum Master så i deras workday så räknades det som en chefsfunktion. Så då hamnade man i chefsrekryteringspipelinen. Så det var, så här var det. Det var en telefonintervju. Sen en till telefonintervju. Sen en on-site-intervju med rekryterande chef. Sen var det ett IQ-test inne i stan som tog 2 timmar. Sen var det ett beteendetest som tog 3 timmar. En annan dag. Sen fick man träffa teamet. Och sen fick man träffa HR. Och som grädde på moset var det ett drogtest också. Så 8 instanser. Och jag var ju väldigt motiverad på att inte behöva pendla in till stan. Så, men de där IQ och beteendetesten. Det kändes som att det var rekryteringsföretag som bara skammade alla inblandade för att få debitera mer. Ja, det är min IQ-testhistoria.
Jag ser framför mig hur de satte dig i ett sånt här Milgram-experiment och tvingade dig att göra elchocker till någon för att någon sa till dig att göra det. Och sådär, liksom. Du måste ha rätt sorts virke för chefsrollerna här.
Fick du göra kakexperimentet?
Nej, det är ju inte jättekul spontant. Nej.
Och beteendefrågorna var så här. Ja, men det var typ trolley-problemet. Fast i 3 timmar.
Ja, jag har inte gjort något IQ-test. Jag har gjort liknande en gång. Det var som utvärdering för en alltså typ rekryterings, vad heter det? Agent. Och det var väl någon baseline de gjorde bara för att liksom veta vart personer skulle platsa. Men en del av det, allting var online. En del av det var liksom typ såna här som man gör i mönstringen. Alltså typ passa fyrkanten i cirkeln eller inte. Och sådana grejer. Och sen var det också ett mer IT-test. Jag säger inte K-test, för det var mer typ så här. Du ska konfigurera en IIS-server. IIS-server. Vilken XML-attribut ska du ändra på för att göra det här? Det var den typen av sådana här googlingsbara frågor. Mm. Så jag googlade ju bara alla frågor och fick alla rätt. Och de trodde att jag var ett geni, vilket jag verkligen inte varken var eller är. Så det är liksom det närmaste jag kommit det. Och det var redan då var jag ändå, då var jag liksom inte, var jag kanske, jag vet inte, 23 eller någonting. Och redan då hade jag någon slags, man så här, ja, man får ha lite överseende med den här konstiga branschen. Det är löjligt, men ja, jag spelar väl med liksom. Mm.
Min värsta var på en jättestor statlig myndighet, kan vi säga. Jag vill inte säga vilken det var. Men då var det beteendetest, IQ-test och sen samtal med psykolog.
Mm.
Och jag fick inte det jobbet. Jag undrar om det var psykologen som...
Det är intressant. Det är ju lätt att raljera lite över HR-funktioner. Så det tänker jag göra nu. Nej, men jag har ju lite svårt för just den här typen av process som... Det är svårt att inte bara se det som någon slags circle jerk i påhittade bedömningskriterier som egentligen är totalt skitsamma och som för en sann psykopat är ju lätt som helst att gamea, tror jag, för det mesta. Liksom. Men det kanske är det man vill ha till chefer, jag vet inte. Nej, nu var jag taskig. Men ja, det ska vi ju lite. Sen förstår jag att typ på en stor myndighet eller en stort företag att man måste ha en, någon slags vettingprocess som inte bara är han verkar vara en skön snubbe, han vill bli chef. Liksom. För om någonting händer måste man ha gjort någon slags due diligence, antar jag. Men ja, det känns ju som att det ger väldigt lite för allt jobb.
Mm. Alltså det bizarra för min del var att det var en Scrum Master-roll. Jag skulle sikta och flytta giror och skriva mejl. Det är...
Och kanske gjorde IQ-testet för att du inte fick ha för hög giror. Nej, förlåt. Nu är jag elak. Men det känns ofta som att de söker också, att alltid att man söker väldigt extroverta personer. Det känns lite som att som introvert så har man lite handikapp när det kommer till intervjuer i allmänhet.
Det är det här meta skillsen att vara duktig på intervjuer.
Ja, men det där är någonting som jag tycker är som man är värt att ta med sig om man nu sitter i rekryterande position eller den typen av roll som utvecklare eller chef eller vad det är. Att just att inte sätta folk i så här stresstestning, typ du ska live kolla på tavlan för vi måste se att du kan hålla under pressen här på jobbet liksom. Då kommer ju en majoritet av många begåvade människor passar ju inte under sådana situationer. Snarare man får sitta och tänka, lugn och ro, förnula, läsa på liksom. Hela den kategorin av människor kommer inte kunna få de jobben. Så att tänka att man liksom ska hitta de här riktiga ninja dudesen som liksom svettas och skriver snygga inverteringar på dashboards eller på whiteboards. Det är liksom, ja, det är värt att ta med sig tycker jag att pressa en kandidat eller stressa en kandidat under en intervjuprocess tycker jag liksom är det sämsta man kan göra nästan.
En sak som jag upptäckte sen jag blev egen konsult är så här, grejen med konsulter i Sverige, resurskonsulter, är att man vill ha x antal utvecklare men man har bara lyckats rekrytera x minus 1. Så man tar in en konsult. Och alla mina konsultintervjuer har varit 45 minuters samtal med en chef och något högt höns i teamet som man ska sitta i. Och sen är det klart. Sen har man liksom 6 månaders uppdrag. Och så tittar man på de anställda som måste liksom hoppa genom hoops för att få exakt samma jobb. Med 6 månaders prövotid. Why?
För att en frilansare kan du bli av med jättesnabbt.
Det kan du med någon som har provanställning också.
Jo, men det kanske är mer red tape kring allt.
Jag tror liksom. Jag tänker också att det är som du säger, Patrik, att det liksom är delvis kanske bökare, men också att det finns en kulturell grej att liksom en avslutad provanställning är ju ett misslyckande för alla på något sätt.
Absolut, det kan jag.
Men samtidigt då, om man tar in en konsult som är ett rövhål, det är också ett misslyckande för alla. Liksom. Visst, de kan få gå snabbt liksom, utan att det blir värsta så här, ett avskedande, men jag tror inte att det går att göra en ändring så lätt, men det skulle vara fint att se att man snarare går mot att provanställningen är en provanställning och en del av utvärderingen och att man alla är öppna med det. Liksom. Att efter en månad så tar vi ett snack och sen efter 2 månader tar vi ett snack till och efter 3 månader så kommer du antingen ha jobbet eller så får du gå liksom, för att du inte kan korrigera efter vad vi känner. Liksom. Men det nu är just det här att man ska visa att man liksom är en perfekt specimen innan man får jobba i team med andra människor som är precis som alla andra random människor i världen, det vill säga inte jättebra liksom. Men man får nästan att man ska genomgå någon slags gedigen granskning i sömmarna. Liksom. Det kanske vore bättre att vara öppen med att det svåraste med att bygga team är att få teamet att funka ihop.
Mm.
Och det är så svårt att göra det i en intervju, att veta det, liksom, att få reda på den faktan.
Om ni sökte en anställning idag, vad hade ni gått med på att gå med på? Liksom? Var hade ni dratt gränsen för nej, det här kommer inte jag göra?
Alltså,
om något.
Kodtest som är 4 timmar liksom realtid kanske vad jag drar gränsen för kodtest. Större än så så är det. Fast det beror, som allt i livet så är det en förhandling. Om jag inte har ett jobb och inte haft det på 2 månader så är jag beredd att göra bra mycket mer än om jag sitter på ett jobb sen, där jag sitter och är ganska nöjd med livet. Men säg att jag sitter på ett jobb där jag, not great, not terrible. Jag kan tänka mig att titta på någonting annat. Jag kan absolut tänka mig att göra ett kodtest som liksom är som är mer, alltså kodtestet i sig är ju en signal till mig också att liksom det finns någon slags lägsta nivå och utifrån det så kan jag dra egna slutsatser. Så jag föredrar nästan att det finns ett kodtest.
Det var en intressant vinkel tycker jag som inte, vi inte hört än så länge.
Visste inte att du var psykopat, Barty?
Grejen är, jag tycker det är ganska roligt att söka jobb. Det är som ett tv-spel.
Jag är likadan. Alltså jag älskar att bli testad och liksom utvärderad. Det är ju också en så här sjukligt beteende att sen säga det. Men alltid när man spelar nya spel, älskar tutorials. Jag går dit, jag gick dit, ah vad duktig du är. Och så hoppade, ah vad duktig du är. Fortfarande, ja. Sen jag var barn, fortfarande är det kul att bara så här få checklistan att du är duktig. Du har gjort det du ska göra liksom. Så att även kodtest gillar jag att göra. Så jag är liksom, fast jag tycker jag är skeptisk till dem som verktyg tycker att det är kul att göra det. Jag vet, jag fick ett kodtest, det var ganska länge sedan, ett jobb som jag inte tog. Men det var liksom, skriv typ en socket, en chatt över ena sockets. Och det var helt relevant till vad de gjorde. Men det var verkligen en så här, åh det här är skitkul. Jag tror jag la 12 timmar på det liksom. För det är så kul att göra det. Tyckte jag. Så att kodtestmässigt lugnt. Däremot så här typ, om de säger vi har liksom en live-kodning på ett dashboard, på whiteboard med algoritmer, då skulle jag säga jag kommer inte klara av det liksom. Så att det är skitsamma för mig liksom. Och du har nog sagt det innan till dem också att det kommer inte jag prestera bra inom liksom.
Men det är lustigt det där, för att anledningen som ofta anger till varför man ska göra whiteboard kodning och liknande är att de vill se hur man, som du sa innan där, hur man presterar under stress. Fast det är inte alls samma stress. Alltså, prod gick ner. Okej, det stressar, men vi fixar det. Ha 2 personer som står och tittar över axeln när man så här ska...
Ja, det här brann upp mot whiteboarden.
Exakt. Nej, men jag menar, det är 2 olika typer av stress liksom.
Ja, så alltså det som ett sånt test säger är ju då det är relevant för er att era kandidater och anställda ska prestera medan seniora människor tittar på och bedömer dem. Det låter ju som den sämsta miljön i hela världen att arbeta under liksom, eller arbeta inom. Det är därför jag tycker att det där med stress, jag förstår ju det här att man ska kunna alltså, hantera någonting jobbigt när man har ont om tid och så här, liksom, men det är inte samma sak som att utvärderas i ett läge där du verkligen liksom ska bedömas också.
I så fall är det väl bättre att ge ett kodtest att göra hemma och ge en deadline på 2 dagar. Alltså man vill testa så här, hur hanterar man den typen av stress liksom.
Så schemastress mer liksom.
Schemastress.
Jag
vet inte.
Jag har ju en hybris i, och tror att jag kommer att man i ett samtal med en människa kan bedöma det mesta, det räcker. Det stämmer ju inte, garanterat. Jag har ju absolut gjort fel i det också, men jag tror att det är nog en känsla att det här liksom, alla andra verktyg för utvärdering är så mycket, kräver mycket mer jobb av alla och är fortfarande inte så bra. Men ja, jag vet inte. Alltså en mindre diskussion om kod är jag hellre, liksom, skulle jag hellre göra. Att här är kod. Liksom. Kan vi prata om den? Bara liksom med screenshare eller IRL eller vad det är. Liksom. För där kan man också få ganska mycket. Man får ju inte det här, liksom, kan personen använda formateringsverktygen i sin editor riktigt. Men nästan. Alltså en par programmeringsövning. Där man själv till och med kan vara den som styr om det är sådär alltså, som intervjuhållare. Känns mindre otäck för många och kräver inte lika mycket det här liksom skicka hem, vänta på svar och sådär, men det är klart det är inte heller ett perfekt verktyg för det, men Jag tror ju på samtalet, va?
Anders, jag tror på samtalet, Arvi.
Ja, det står jag för, tror jag. Kanske.
Det märks att du har läst filosofi på högskola.
Jag vet inte vad du pratar om.
Jag
kan... Det var på universitetet, nämligen, inte på högskolan.
Förlåt. Jag kan avslöja att jag... Att nästa kompilator som kommer nästa vecka så pratar jag med Anders kompis Jakob som jobbar som rekryterare och vi touchar på många av de här poängerna. Och utan att spoila allt för mycket så pratar vi ganska mycket om soft skills också. Att man kanske kan investera lite i det också. För det tror jag är ett väldigt lätt sätt om man söker jobb att stå ut. Alltså bland mängden. Hur man presenterar sig liksom med sitt CV. Och vi diskuterade som hastigast att man kanske kan läsa How to Make Friends. How to influence people. Vad fan heter den? Jag kommer inte ens ihåg vad den heter.
How to make friends and influence people.
Precis. Jag har aldrig läst den. Men jag har läst bloggposter som sammanfattar den. Men att det kan vara en bättre investering än att sitta och grinda leetcode-problem.
Finns det företag i Sverige idag som, om vi bortser från de som vill vara eller de facto är amerikaniserade i sitt sätt, men de flesta företag i Sverige, finns det några där som liksom bryr sig om motsvarande leetcode-problem eller algoritmer på whiteboard och sånt, görs det idag? Jag har aldrig varit med om det, tror jag.
Jag vet inte hur det är idag, men jag har varit på ett ställe, ett medelstort konsultföretag som körde väldigt mycket så här whiteboard-intervjuer. Och jag har suttit som på andra sidan i en sån grej. Och jag gillade inte det då heller. Men då körde de mycket sånt. Men jag vet inte hur det är idag. Det varit ganska mycket så här backlash mot whiteboard-intervjuer senaste åren.
Jag tror jag vet vilket konsultbolag du menar, och det är inte det lite deras image också?
Jo, kanske.
Jag har ju en käpphäst som jag vill få fram här till alla våra lyssnare. Och det är den här, jag tycker alltid det finns en tendens i de flesta intervjuprocesser jag har varit i, både som intervjuant och intervjuhållare, att det så uppenbart är en utvärdering av personen på skalan, hur lik är den här personen oss? Det är lite, det är förrädiskt, det är lätt, blir det så, och det är lätt också att värdera en person på den skalan under ytan, men tänka att det egentligen är liksom cultural fit eller något annat, så här, de är lätta att prata med eller socialt kompetenta, men att det man egentligen värderar är den här personen är lik mig, de förstod min referens till Star Wars, de har också en rolig mugg med tryck på, alltså den typen av såna här grejer som jag då skulle gå igång på, säger vi.
Vad är det för människor som tar med sig sin mugg till den?
Det är sant, det kanske var i videokontext kan vi säga. Nej, men jag vet inte, jag har ingen bra lösning på det, men det är någonting jag tycker man verkligen ska tänka på, speciellt när man själv är i den utvärderande positionen. Varför man tycker om någon. För jag har absolut suttit själv och liksom tänkt, nej, det här är liksom inte riktigt rätt. Men inte kunnat säga varför. Och kanske inte senare att det bara är en socioekonomisk skillnad i våra bakgrunder som man reagerar på under ytan utan att tänka på varför. Liksom. Eller åldersskillnader, könsskillnader, allt sånt där som så uppenbart kan påverka ens bedömning av människor utan att tänka på varför man gör det riktigt. Och det är de människorna som jag har sett komma in i företag trots den här skillnaden har ofta bidragit så väldigt mycket. Det låter ju som det är lite en kliché liksom, men det har verkligen känts som att när man tillåtit det är liksom företaget med fyra killar som alla gillar Star Wars som exempel, host, ta in någon som är 20 år äldre. Som också är utvecklare, som också är man, som också är vit, men som har 20 års erfarenhet av någonting annat i livet. Hur mycket det har gett, faktiskt. Och det är, så det är värt att försöka liksom, tänka på det. Fast det är skitsvårt. För man vill ju ha en skön lirare att snacka med liksom, över kaffet också. Men det borde inte, kanske inte vara det viktigaste i alla fall. Mm, en liten föreläsning. Varsågod.
Mm. Apropå det där fyra kepskillar och en äldre man. Så har ni,
har det är en bra film.
Har ni gjort det här marshmallow och spaghetti-testet någon gång? Det är någon, man får, vad är det, typ 10 marshmallows och 20 spaghetti-strån. Och så ska man bygga ett så högt torn som möjligt. Och det är någon så här standardgrej och det har gjorts överallt i världen tusentals, miljontals gånger. Och liksom, man har sammanställt statistik. Och nu hallucinerar jag säkert fram det här, men det fanns väldigt få indikatorer på hur man lyckades med det, förutom när det var ett gäng unga energiska människor och någon senior som kunde styra deras energi. Mm. Jag bara tyckte det var intressant att du tog upp just det exemplet. Det ligger någonting i det. Men när vi står här och postulerar om rekrytering så slår det mig att det verkar inte finnas något vedertaget sätt som funkar bra, utan man cargo-kultar deluxe på det som FANG råkar göra just nu. Och ibland med liksom 10 års eftersläpning, för jag tror att i alla fall Google har gått ifrån whiteboard-intervjuer för jättelänge sedan, alltså typ 2010.
I mitt huvud så är ju verkligen FANG, eller MANGA, som de numera kallas, de typerna av företag, de som gör whiteboard-intervjuer med lite problem. Men det kan ju mycket väl spegla min bristande insikt, vilket är nog insyn och insikt, vilket jag nog också gör. Men jag menar, Spotify gjorde ju det rätt nyligen, jag är rätt säker på, till exempel, den typen av, kanske inte just whiteboard, men den typen av algoritmutvärdering. Och generellt är väl kända för att ha ganska långa steg liksom, för att komma förbi och komma in i värmen. Eller sen ut i kylan då också. Men,
du som lyssnar och har som jobbar eller har varit på intervju hos ett manga-företag eller Spotify, eller skickat mejl till manga@modemodemet.se och berätta. Så ska vi läsa upp det, din erfarenhet, anonymt om du vill.
Ni kan också skicka manga dit.
Ja, precis. Vi försöker spara på e-postadresser för miljöns skull.
Oj. Snortad.
En ny ruta på bingobrädan.
Hur ser ni på utvärdering av juniorer då? Detta tar jag inte riktigt gillar, men nyutbildade och yngre eller nyexade människor.
Det är jättesvårt, för jag tror att i princip alla företag jag har varit på under hela min karriär har varit helt värdelösa på att onboarda juniorer. En junior är en investering som kommer kosta mer än de smakar första året, minst.
Jag tycker onboarding rent generellt brukar vara rätt dåligt, så det måste ju kännas mer om det är ens första jobb.
Känns ja, alltså onboarding har ju väldigt mycket likheter med definition av done-listor. Är att man skapar en lista i ett rum en gång. Och sen så ruttnar den listan. Och används knappt. Mm. Förrän det är för sent, typ. Så tycker jag mycket onboarding är. Att man har en idé liksom om så här ska vi göra. Beställ det här. Sätt upp konton här. Och sen ligger det dokumentet någonstans och ingen läser det. Och sen, det kommer någon ny kille nu. Ja, men det är ju din och ditt ansvar att ta hand om onboardingen. Det är som att man använder ordet onboarding och då har man sagt att det är en process, men det finns ingen process. Det är bara här i teamet, men vi hörs senare liksom.
Mm.
Jag brukar bli positivt överraskad om man typ har fått en dator och inlogg när man kommer dit. Jag kommer ihåg en gång på ett väldigt stort försäkringsbolag så satt jag nästan 2 veckor vid ett tomt skrivbord. Bara inte gjorde någonting, för jag hade varken fått dator eller inloggning. Och sen när jag fick inloggning så hade jag såklart inte lokal administratör, så det tog ytterligare några dagar för att kunna installera saker. Så ribban ligger väldigt lågt för att man ska vara bra på onboarding, känns det som. Ändå så misslyckas så många med det.
Ja, det... Jag förstår inte, för det... Det känns som att efter att man har onboardat en person så borde man ha en ganska klar lista liksom, med punkter på vad som ska göras. Och det är väl bara... Ett bra hack är ju att lägga till en punkt högst upp på onboarding-listan där det står liksom, hej och välkommen till företag X. Punkt 1 på onboarding-listan är att du ska uppdatera det här onboarding-dokumentet om det är något som inte stämmer. För det är det perfekta tillfället när man faktiskt onboardar någon att se till så att allting lirar.
Bra knep.
Nej, men juniorer, och det skulle nästan kunna bli ett helt avsnitt för sig. Alltså, ja, jag har inte sett någon som har hanterat den frågan på ett bra sätt. Det är nästan alltid att man bara kastar in dem och det löser sig. Kör hårt.
Ja, men det finns absolut någon slags sån här, vet inte, darwinistiskt förhållningssätt i juniorer, att de liksom, de får överleva eller så får de drunkna. Det är liksom, det är en utvärdering som kanske sker utan tanke från någon, men det är liksom så det brukar bli ofta, att man måste lära sig simma själv och ta för sig lite själv och ställa frågor, åtminstone identifiera vem i teamet som är schysst nog eller inte klarar av att säga nej nog för att hjälpa med saker liksom.
Har
du läst biologi på universitetet med?
Nej, det var väl senast ändå i nian, tror jag. Nej, men att man just, och det är en sån tråkig miljö att komma in i som nyutbildad, komma in i stort kontor speciellt liksom, och känna att man bara så här, ska någon hjälpa mig, ska någon liksom visa vägen, eller ska jag bara sitta där och ställa då dumma frågor som man själv känner att det är liksom, för att lära sig någonting och för att komma igång. Efter några år eller på några företag så blir man ju van att komma in ny och att det inte finns, man får glida med ett tag och känna efter liksom. Men när man inte har någonting alls att gå på hur det borde vara eller hur liksom, vad som är normalt, att känna att man är jobbig om man ska be om hjälp eller liksom, det är så mycket där som kan gå så fel så väldigt lätt, men samtidigt det krävs så lite från en chef eller en teammedlem för att det inte ska kännas så liksom.
Ett jobb som jag hade ett ganska bra system, att när man kom in som ny, och då var jag inte junior, men var att jag fick en buddy. Och det var uttalat att det liksom, han kommer ha liksom lägre output de här veckorna för att han hjälper mig att onboarda. Så det var liksom inkalkulerat. Och det funkade väldigt bra. Jag tror att många glömmer bort att liksom produktivitetskurvan för teamet kommer dippa under onboardingen. Och liksom sen kommer den komma tillbaka och förhoppningsvis exida hur den var innan.
Till och med de flesta seniora nyanställningar känns som att det är absolut något man får vara beredd på, om det så bara är 10-20%, men att det ändå kan bli ett dipp i produktivitet eller ökning i belastning på vissa personer i teamet liksom.
Jag tror man måste komma ihåg också när man tar in någon ny, så liksom att även fast man själv kan sitt system och allting hänger ihop, så är det ju en Rube Goldberg-maskin för den som kommer in liksom. Även om du har 20 år i gamet så är inget funkar ju likadant som något annat. Men hur länge tycker ni det är okej liksom att inte vara produktiv när ni kommer in på en... Hur länge kan ni liksom skylla på... Ah, nej men jag är ny.
Alltså om teamet har gjort sitt jobb så ska det liksom ligga en easy win task. Så att man kan känna sig produktiv liksom inom en vecka skulle jag säga. Har de inte gjort det så, oj. Månader.
Mm.
Och ju större företag desto längre. För sitter du på ett företag med 5000 anställda, ja men då försvinner du lite i mängden. Men sitter du på ett litet företag som liksom står och faller med att du kommer igång snabbt, så är de förmodligen mer motiverade också på att få igång dig.
Jag tycker, jag har inget bra svar tror jag, men det sämsta, nej, en av de dåliga sakerna som kan ske är ju att man kommer in i teamet och sen glider med i någon vecka eller två och sen så bara så här, men kan du ta den här ticketen? Och så man bara, ja, kan jag göra liksom. Men man har väldigt svårt att avgöra som ny om det här liksom är en easy win eller om det här är bygget till ett nytt subsystem som ingen förstår än. Liksom. Mm. Och om man inte guidas in i det, får hjälp att förstå vad det är man ska göra, alltså var det ligger i liksom nivån, så är det ju så lätt att känna sig värdelös snabbt. Liksom. Och där, om man inte har liksom förlåt, om man inte har erfarenhet att börja ställa frågor och liksom börja se, så här, men det här är någonting här, den här featuren är inte logisk sett till det jag ser och bara, stämmer det här? Och säger, ah, nej, det här är en jättekonstig fråga, det är en jättekonstig feature. Men om man inte varken vet eller vågar göra det och inte heller får, ska man sitta liksom och bara så här banka ut i väggen i två veckor, ingenting händer och så är det bara, ah, men hur tycker du? Ah, men det går framåt liksom, making progress. Det kan ju lätt bli en mardröm om man då dessutom är ny och inte får liksom, ja, lite riktning och lite hjälp att komma framåt och förstå.
Jag skulle precis säga att det är den stora skillnaden på, om jag tänker på mig själv i alla fall, när jag var, hur jag var som junior och hur jag är som senior. Att som junior så var jag livrädd att de skulle komma på att jag inte förstår vad de pratar om. Och nu bara säger jag, förstår inte. Vad pratar de? Man har lättare att ställa frågor. Och kanske att man kan ställa rätt sortens frågor. Det är väl det som är den stora skillnaden. För mig själv i alla fall. Jag kan ställa ganska ledande frågor och liksom utröna. Jag tappar tråden. Fortsätt ni.
Jag förstår vad du menar. Jag har varit på ett företag som gjorde det jättebra. Mellanstort företag. Och det var alltid några nyanställda mer eller mindre. Liksom. Och de hade återkommande liksom, föreläsningar om domänen som någon av de seniora hade. Bland nyanställda, både juniora och seniora. Men alla fick gå liksom, på någon slags domänintro-föreläsningar, 1, 2, 3 stycken. Och sen var det mycket fokus på att skriva tester när man är ny. Som ett sätt att förstå kodbasen. Liksom. Både testerna i sig kan ju berätta mycket, men också att du kan verifiera beteenden själv. Du kan liksom... Och du vet att vad du än gör här kommer liksom inte du paja någonting i prod. Liksom. Det värsta du kan göra är att paja pipeline.
Mm.
Så det uppskattade jag. Det var väldigt bra liksom onboarding för någon som var ganska varm i kläderna. Hur det är att komma in i det som helt junior vet jag inte. Men det är ju ändå bättre än ingenting, onekligen. Liksom. Men där hade de ju aktivt dedikerat tid från de mest seniora människorna till att göra det här. Och då funkar det ju, liksom, när den som byggt systemet står och berättar om domänen så hjälper ju det väldigt mycket att fatta att det den personen säger är liksom relevant och är aktuellt för det man ska göra och inte bara någon som typ läser från en domänhandbok som de själva har läst för ett år sedan, liksom, eller vad det är. Så att det var väldigt värdefullt och bra gjort. Men det kostar ju tid och det kostar ju resurser liksom, att göra det.
Vilket drömföretag, varför är du inte kvar där?
De hamnade på börsen.
Okej. Okay. Jag förstår.
Det är väl det korta svaret. Heter det? Publicly traded, är det det
man
säger?
Ja, precis, exakt.
Ja. De gjorde en IPO.
Börsnotering.
Precis, så var det. Mm. Har vi något mer att säga här? Vad säger vi?
Vi kanske kan runda av. Jag måste vidare till nästa teamsmöte.
Wow. Inspiring stuff.
Men det här var trevligt. Det gör vi om, tycker jag.
Mm. Vi får väl se. Just det, vi kan ju redan nu flagga för att vi kommer ha lite sommarlov i sommar.
Så precis.
Att, så vi kan göra er beredda redan nu på att det kommer bli en sänkt.
Ja, så att ni inte sitter och väntar i onödan. Har planerat hela semestern efter att ni ska ligga i hängmattan och lyssna på modemodemet. Men vem vet, det kanske kommer någonting.
Något hängmatteavsnitt.
Det vore något. Alla tre ligger i varsin hängmatta.
Eller i samma hängmatta. Ja.
Ja, vi avrundar där, tror jag. Tack för den här gången.
Tack så mycket. Hej då.
Hej.
Hej då.